Jag heter Elvira och jag har fått förmånen att få predika idag och förtroendet också kan man säga. Och om man ska ha en rubrik på min predikan så skulle det nog vara att älska sin nästa. Och det kan låta väldigt simpelt, men faktum är att det är väldigt, väldigt grundläggande i vår tro. Och jag ska försöka reda ut det här hur man gör liksom, utan att bli allt för klyschig. Men jag tror att det finns tre steg till att älska din nästa. Och det första är att se din nästa. I Matteus 5:14 så står det att ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man sätter en lampa sätter man inte under sälsmåttet utan på hållaren. Och det finns två anledningar till varför man sätter en stad på ett berg. Den första är för att andra ska se den. För att andra som är liksom promenixar förbi ska vara wow, där är en stad. Där vill jag vara. Dit vill jag komma på något sätt. Vi ska vara en inspiration som församling för människor i vår omgivning och för varandra. Och den andra som jag tänker fokusera lite mer på, det är att i en stad på ett berg, där ser du allting. Jag vet inte om ni har varit uppe någon gång i en sån, alltså på ett sånt ställe, men du har såna vyer. Du kan se liksom människor överallt. Och det var ju mest för att kunna se fienden komma. Men vi ska se våra medmänniskor från vår stad på vårt berg. Och se vad vi kan göra för att hjälpa dem. Och såklart, det finns ju alltid problem med sånt här. Som människor så ser vi olika saker. Jag menar, alltså, en sak som jag missar kanske Linn hittar jättelätt. Och en sak som hon missar hittar jag jättelätt. Och vi ser saker vi känner igen och som vi liksom letar efter. Men det är därför vi är en stad och inte en by. Det är därför vi är en församling och inte bara liksom en liksom kristen som står ensam. Vi står tillsammans i det här. Och tillsammans ska vi hitta alla. Sen finns det också en annan felmarginal. Alltså när vi ser någon som mår dåligt men vi råkar missa det. Vi låtsas glömma bort att ringa den där personen som egentligen skulle ringa. Och det tror jag att alla känner igen. Men jag säger det till dig och jag säger det till mig. Att Gud har ingenting till övers för det. Han liksom, det där ingår inte i honom. I Gamla testamentet så berättas det om Jakob. Och Jakob han jobbade åt sin morbror Laban. Och så var Laban så här. Han bara, men vad vill du ha för att jobba här i 7 år liksom? Och då var det så att Laban han hade 2 döttrar. Lea som var den äldsta och Rakel som var den yngsta. Och så var det så att Lea beskrivs som hade ögon utan glans. Och Rakel, hon var vacker och välväxt. Så Jakob, han hade ju fallit för modell Rakel där sen första dagen. Så han sa ju det, jag jobbar hos dig i 7 år om jag får gifta mig med min Rakel liksom. Så han gjorde det. Och så trodde han egentligen att nu gifter de sig liksom. Och så vaknade han upp dagen efter. Och så inser han att det är Lea som sitter där. Det är inte Rakel. Han har blivit lurad. Så han går väl ganska ilskt till Laban och bara, vad har du gjort? Liksom, vad i hela friden är det här? Och Laban bara, jo men det är så att det är tradition här i byn att vi gifter bort vår äldsta dotter först. Men du kan få gifta dig med Rakel nästa vecka. Så då gifte han sig med Rakel veckan därpå och jobbade 7 år till. Och nu står han där med 2 stycken fruar. En som var vacker och välväxt och en som hade ögon utan glans. Och det krävs ju inte riktigt någon slags högre utbildning i psykologi för att förstå vem han valde att spendera sin tid med. Han var med Rakel. Lea blev åsidosatt. Och i första Mosebok 29:31 där står det att när Herren såg att Lea blev åsidosatt då gjorde han henne fruktsam. Hon fick många barn alltså. Men Rakel var ofruktsam. Lea blev havande och födde en son. Hon gav honom namnet Ruben. Ty sade hon, Herren har sett min nöd. Och nu kommer min man att älska mig. Hon blev åter havande och födde en son. Då sa hon, Herren hörde att jag blev sidosatt. Och där har därför gett mig också denna son. Hon gav honom namnet Simon. Det som vi på något sätt ignorerar och ser förbi. Det där Gud lägger sin skatt. Det jag tycker är viktigt liksom. Och jag tror inte han gjorde bara för att göra det allmänt svårt liksom, för Jakob. Utan jag tror att han vill att Guds kärlek ska spridas utanför vår comfort zone. Han tycker liksom att vi har en sån liten del där vi känner oss bekväma. Hans bekvämlighetszon är liksom far and wide. Den finns knappt för att liksom, den är så stor. Och han vill att hans kärlek ska vara utanför den. Och vi är inte ensamma. Alltså som församling så är vi en stad på ett berg. Och det är inget sammanträffande att Gud kallas för klippa och berg. Gud är klippan som vår stad står på. Utan honom är vi ingenting. Utan berget så är staden på berget bara en stad. På något sätt vi kan alltid vända oss tillbaka till honom. Och det är genom hans ande som vi är i oss. Så vi har förmågan att se varandra. Och det är så otroligt viktigt att komma ihåg. Du är inte ensam. Aldrig någonsin. Nu kommer steg 2. Att älska sin nästa. Du har sett din nästa. Nu ska du älska din nästa. Och i Markus 12:31 där står det att du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och jag tänker att älska, det kan låta ganska luddigt. Så här, ah, du ska hysa varma känslor om din nästa. Så här, man bara, tack för hjälpen liksom. Men faktum är att när man läser det i grundtexten så betyder ordet älska både älska innerligt, hålla av och tycka om. Det kan ju vara ganska logiskt liksom. Men sen betyder det också att roa och att välkomna. Du ska roa din nästa som dig själv. Du ska välkomna din nästa som dig själv. Alltså, gör inte kärlek svårare än vad det är. Det är de små handlingarna som är som allra viktigast. Som betyder som allra mest. Och i stora drag så är det egentligen bara att reflektera den kärleken du fått. Att på något sätt studsa vidare den kärleken du fått från Gud. Det står att liksom, jag har älskat er, ska ni älska varandra. Bara studsa det vidare. Och jag menar att den kärleken vi har fått från Gud, den är ingenting att leka med. I första Korinthierbrevet 13:1-3 så skriver Paulus massa saker. Men liksom sammanfattningsvis, att utan Guds kärlek så blir allting meningslöst. Det måste vara något väldigt viktigt och väldigt grundläggande som gör så att allting annat blir meningslöst. Alltså, det är väldigt viktigt. Och sen fortsätter det i första Korinth 13:4-7 med kärlekens lov. Och lyssna på det här. Det här beskriver kärleken. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill inget något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Är det den kärleken som du reflekterar? Är det den kärleken man möter när man möter dig? Alltså, för mig är svaret inte alltid. Och så länge mitt svar är inte alltid, då har jag någonting att jobba på. För det här är liksom det näst största budet efter att älska Herren i Gud, ska du älska din nästa. Då måste vi lägga tid och kraft på det. Och jag menar, alltså, Guds kärlek är inte heller rädd. Jag tänker på när Jesus hade dött på korset, då var lärjungarna rädda, alltså de var verkligen rädda för sitt liv. De satt inne i liksom ett hus, hade låst alla dörrar och troligtvis täckt för alla fönster. De var livrädda för att de skulle bli dödade. Och sen när Jesus hade återuppstått, då var det inte så att han gick fram och liksom knackade på dörren. Knack, knack, kan jag komma in, snälla. Utan han gick genom väggen. Kärleken går genom väggen och ställer sig mitt i rädslan och säger frid åt er alla. För det är det kärleken är bäst på. Kärleken, den viker sig inte. Den, liksom, den är självsäker och den vet vad den behövs. Och den tar plats. Den vågar göra saker. Alltså att hjälpa någon är inte heller raketforskning. Det är liksom, jag menar Samarien som Jesus berättade om i den barmhärtiga samariten. Han var liksom ingen specialistläkare. Han var knappt omtyckt. När han stod och borstade tänderna på morgonen, då var det inte så att han bara, idag ska jag rädda en människas liv. Utan alltså, han såg en människa som låg misshandlad och rånad på marken. Och han bestämde sig, för kärlek är ett val. Han bestämde sig för att älska honom och visa sin, alltså, ta fram sin hjälp. Och jag tänker nog att prästen som också gick förbi där, han tänker nog att jag är inte riktigt redo för det här. Jag är inte riktigt förberedd liksom. Men grejen är att det är inte du som måste vara 110% förberedd för att kunna hjälpa. Det är den som alltså, tar emot din hjälp som är 110% förberedd att få din hjälp just nu. Hur liten den här är så är personen 110% förberedd för att få din hjälp. Alltså ingen av våra omständigheter kan ta bort vårt ansvar att hjälpa vår nästa. Jag menar Jesus, han tvättade sina lärjungars fötter. under den sista måltiden. Och då visste ju han att Judas skulle förråda honom. Han visste att Petrus skulle förneka honom, inte en, inte två, utan tre gånger. När han visste att de skulle göra det. Alltså det är ju kantigaste någonsin. Han visste att alla andra skulle bara springa iväg och lämna honom att lida en jätteplågsam död. Men ändå så tvättade han deras fötter. Han tog av sin mantel, gick ner på sina bara knän och tvättade dina fötter när du var på ditt lägsta. Då tycker jag att vi har ett ansvar att tvätta varandras fötter liksom varje dag, hela tiden. Och om du fortfarande inte tänker att det här är din grej liksom, och du tänker att det här med att hjälpa andra, det brukar aldrig gå bra för mig riktigt, då ska jag omvända dig nu. För man växer när man älskar. Man växer som människa. I Lukas 18:9 så berättar Jesus om en tullinvandrare och en farisé som gick till synagogan för att be. Och farisén, han var typ allt jag predikar att man inte ska vara. Han såg ner, kommer ihåg det? Han såg ner på tullindrivaren och bad typ, tack Gud för att jag är så otroligt fantastisk. Tack för att jag är bättre än alla andra och speciellt han där borta. Liksom, sådär. Hur många gick ut från den synagogan och kände att de hade växt som människor? Zero. Inte en enda. Liksom, det fungerar helt enkelt inte så. Men jag tycker det är häftigt. För bara i nästa kapitel, i Lukas 19, då visar Jesus hur man ska göra när han träffar tullindrivaren Zacchaeus. Och Zacchaeus var ju som sagt, han var inte alls omtyckt. Han hade pressat ut pengar från folk, han var liksom... Ingen tyckte riktigt om honom. Och dessutom var han kort som satt i ett träd. Och tänk rent bildligt nu. Jesus gick fram till honom. Och så tittade han upp på Zacchaeus. Inte ner, han tittade upp på Zacchaeus. Och så visade han sin kärlek för honom. Och så välkomnade han Zacchaeus in i gemenskapen. Och vad är då reaktionen på det? Jo, Zacchaeus säger att hälften av vad jag äger ska jag ge åt de fattiga. Och jag har pressat ut pengar av någon, ska jag betala tillbaka fyrdubbelt. Det är reaktionen på kärlek. Zacchaeus växte som människa. Och troligtvis växte väl alltså de som han gav pengar. De insåg att en människa kan förändras. Men allra viktigast, Jesu namn växte. För Jesu namn är inte förknippat med liksom någon domare eller någon liksom sådär. Hans namn är förknippat med nåd. Och det är det vi liksom ska föra vidare. Att Jesu namn, vi är Jesu församling som står på hans namn. Vi ska representera nåd i alla situationer. Och nu kanske du sitter här och bara, det var väl en okej predikan. Men jag är 57 år gammal, har hela mitt liv liksom försökt att hjälpa människor hela tiden. Och jag gör allting för alla människor, men jag får aldrig någonting tillbaka. Ja, då det är lite svårt för mig att möta sånt argument. Men jag tror verkligen inte att det är meningslöst. Alltså, när Paulus skriver det här att utan kärleken blir allt meningslöst, då borde ju kärleken göra allting meningslöst, eller meningsfullt, alltså på samma sätt. Och det finns någonting som kallas för fjärilseffekten. Och det är egentligen en teori om att en liten förändring i ett... Alltså vid rätt omständigheter och tillfälle i ett stort system kan förändra hela systemet. Man tror till exempel, alltså det här är ju inte testat då, vetenskapligt testat, men man tror att en fjäril skulle kunna slå ut med sina vingar i Mexiko vid exakt rätt tillfälle, vid exakt rätt omständigheter. Och det skulle kunna få förändringar i luftströmmarna så att det liksom i längden blir någon slags tornado i Sverige. För att den här lilla fjärilen gjorde det otroligt vardagliga och slå ut med sina vingar. Du ska göra det som är så vardagligt liksom. Och en dag kommer det göra så stor skillnad i någons liv. Det kommer förändra hela människans liv. Och troligtvis har det redan hänt. Troligtvis har du redan stått ut med dina vingar och liksom förändrat en hel människas liv. Och det kan jag också skicka med att när du märker att någon liksom välkomnar dig, säg tack. Säg liksom tack för att du bryr dig. Tack för att du visar kärlek mot mig. Så på något sätt bekräftar vi varandra. Och för det vidare. För det är vårt ansvar. Så nu vet jag inte vad som händer nu efteråt. Men det var det jag hade att dela.